Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never
slaves. Hej och välkomna till avsnitt 45 utav Svenska FPL-podden. Idag ska vi köra en laggenomgång, en gedigen sådan, och vi har valt att dela upp det här avsnittet i två delar, precis som vi gjorde förra säsongen. Så det här är alltså del ett, där vi kommer gå igenom lagen bokstavsmässigt från Arsenal på A ner till Wolverhampton. Men nu i del ett så går vi alltså från Arsenal till Liverpool. Ni som precis har börjat lyssna eller hittat till podden, se till att gå med i vår svenska FPL-poddens poddliga. Det är en ligakod som ni hittar på vår Facebook-sida med samma namn. Men jag nämner den även här. Ligakoden är RSUV49. Och ja, vi kan väl, innan vi hoppar in i Arsenal som du ska starta med, Stefan, bara presentera att vi är väldigt glada att kunna nämna ett samarbete som vi har med Glenn Sports Bar den här säsongen och deras Fantasy Premier League-liga. Glenn Sports Bar kommer att sponsra poddens liga med presentkort på 3000 kronor som kommer tävlas ut i poddligan den här säsongen. Och kort om Glenn, man kan säga personerna som ligger bakom Glenn, de delar vårt stora intresse för FPL och har spelat fantasy i över 10 säsonger. De driver 3 stycken sportbarer i Göteborg som heter Glenn Sports Bar, där huvudsporten som visas är Premier League. De har en egen liga också som är en betalliga, så om man är intresserad av att gå med där så kan man kolla upp deras Facebook-sida. Som finns länk till på vår sida. Och det kostar 200 kronor att vara med i deras liga för en säsong. Och det är väldigt fina priser där. Du kan vinna en resa tillsammans med en vän och få kolla på valfri match i Europa under nästa säsong. Och dessutom så går vissa av pengarna till en väldigt bra sak. Som sagt, kostar 200 kronor att deltaga och då går 50 kronor oavkortat direkt till Barncancerfonden. Sen så har Glenn utöver de här stora priserna som är på hela säsongen även 38 stycken veckopriser och dessutom 10 stycken månadspriser. Så ja, se till att gå med där om ni är intresserade. Och med det så tycker jag att vi kickar igång. Bara för att förklara upplägget på den här genomgången. Vi spelar in idag, torsdagen den 1 augusti. Premier League närmar sig med stormsteg. Det är en dryg vecka bort. Det är fredagsmatchen som Liverpool kickar igång med. Och lagen kommer gå. Vi kommer först ta en liten allmän känsla kring laget vi presenterar. Vi kommer kika in lite på vad vi tror är den troliga straffskytten i respektive lag. Vi kommer se på spelschema, vi kommer se på lite transfermarknad, vad som har hänt. Är det några viktiga spelare som har tappats eller kommit in och hur kan detta påverka? Kika på respektive lags försäsong, båda är det gott eller har de haft lite trögt i målskytte eller försvarsspel eller hur ser det ut? kikar in. Är det några skador eller avstängningar som påverkar? Sen framförallt, vilka spelare i respektive lag är det som vi kollar lite extra på? Och sen så eventuellt om det finns någon varning vi skulle vilja komma med för något lag eller någon spelare i laget. Med den långa monologen så bollar jag in dig, Stefan, och får prata lite Arsenal.
Ja, framförallt så är det ruggigt kul att vara tillbaka och podda här. Nu känns det ju mycket mer aktuellt än förra poddavsnittet vi spelade in i början av juli. Så det ska bli riktigt kul. Och jag kickar igång med Arsenal då. Och där skulle jag säga min generella tanke är att det kan gå lite hur som. Jag har blivit mer positivt inställd nu när vi har dunkat iväg lite pengar för Nicolas Pepe. Men i ett positivt scenario så ser jag väl att vi utmanar om Champions League-platsen. Det var ju väldigt tajt om den fjärde platsen där redan i fjol. Men i ett negativt scenario så ser jag väl att försvarsspelet är alldeles för svagt och att Arsenal blir lidande på grund av det och inte kommer hela vägen fram. Spelschemat i början tycker jag är rätt så svårt. Man möter tre stycken topp 6-lag de första 8 omgångarna. Men ja, det är väl klart att det finns även lite lättare matcher där i. Men jag ser det ändå som en relativt tuff start. Straffskytt, där hade jag skrivit ner Aubameyang för Lacazette, men vårt nyförvärv Nicolas Pepe, han dunkade in 9 straffar för Lille i fjol, så att den är rätt oklar så här in i säsongen. Aubameyang missade ju en straff mot Tottenham i ett viktigt skede av säsongen, så att vi får se lite där. Jag tror att Auba har fortsatt förtroende, men jag är inte helt säker där. På transfersidan så är det ju vår rekordvärvning, dyrast i Arsenals historia, Nicolas Pepe, som blev klar idag faktiskt. Och det här kommer ju ge Arsenal ett väldigt fruktat anfall. Men vi är fortsatt svaga bakåt. I övrigt kan man notera att Ramsey har lämnat och tilltänkt ersättare är väl inlånande Ceballos från Real Madrid. Och traden känns ju lite osäker på förhand då Ramsey var etablerad och Ceballos är ung och inlånad, så man vet aldrig hur det kommer se ut. Jag har även grävt lite i Nicolas Pepe. Han har ju en väldigt imponerande säsong i Lille bakom sig. Han gjorde 22 mål och 11 ass, vilket bara 3 spelare i Europa mäktade med att slå, alltså 33 målinblandningar, och det var Lionel Messi med 49, Mbappé med 40 och så Cagliarella med 34. Sen kom Pepe som fjärde lirare där. Han var även den enda spelaren i Europas topp 5-ligor som hade 100 skott på mål, 100 lyckade tacklingar och 100 lyckade dribblingar. Så han är lite av allt möjligt och kikade lite YouTube-klipp på. Han är en rapp dribbler men även en bra finisher och som sagt jobbar rätt hårt. Men jag tyckte även att han hade rätt bra speluppfattning, satt sina lagkamrater i många bra lägen utav det lilla jag har sett. På skadefronten så är Holding och Bellerin fortsatt i rehab. De har inte varit med i försäsongen. Dras ju båda med allvarliga knäskador, så det är lite oklart här. Men jag tror att de är i slutskedet av sin rehab, men det är ju väldigt stort frågetecken om de kommer vara redo från starten av säsongen. Jag tror att man får räkna med att de kommer tillbaka 1-2 månader in. Försäsongen i övrigt har varit helt okej, varken till eller från. Man har gett många yngre chansen och de har imponerat, framförallt Nketiah och Joseph Willock tycker jag har sett fina ut. Men om vi kommer till spelare då, så i min bok så är väl det Aubameyang och Lacazette som kommer vara de som tar mest poäng. Men det får man ju även skriva in nyinvärvade Nicolas Pepe i den analysen nu, som jag tror kan göra det bra ifrån sig utan att liksom bli allt för exalterad. Ceballos, han är prisat på för 5,5 miljoner, vilket är en intressant priskategori givet att han etablerar sig i startelvan, vilket är mer osäkert. Annars skulle jag vilja lyfta en väldigt stor chans, men jag tror att Chambers för 4,5 i försvaret är en potentiell startspelare faktiskt. Han är den spelaren som har spelat mest minuter på försäsongen. Med det sagt så skulle jag vilja höja ett varningens finger för samtliga försvarare från Arsenal, då jag inte ser hur försvarsspelet ska kunna bli bättre med nuvarande trupp. Så det är väl så jag känner. Alex, har du några generella tankar om Arsenal?
Nej, jag tycker det är kul att du nämner Chambers som var där och styrde upp Fulhams spel förra säsongen. Det vet vi hur det gick. Man kan väl nämna också en varning kring Koscielny som har bråkat en del i Arsenal. Och jag vet inte om du har någon mer info där, men jag antar att han inte kommer spela speciellt mycket den här säsongen om det inte händer något speciellt här innan allt drar igång.
Nej, det senaste jag har läst om Koscielny är ju att han har bestämt sig för att lämna, men att Emery ändå försöker övertala honom att vara kvar den här säsongen, då han fortfarande tycker att han är väldigt viktig för Arsenal. Men vi får se hur det slutar. Det känns just nu som att det lutar mer åt att han kommer lämna faktiskt. Vilket då försvagar försvaret än mer då, skulle jag säga, för att han var fortfarande i fjol, även om han inte är i sin toppform längre, så var han ändå bidragande på något sätt.
En annan sak, jag vet inte om du har koll på det, men Bejerin och Holding, har du någon status på dem? De är väl skadade båda, men vet du någonting om när man kan förvänta sig att de kommer tillbaka? Jag tänker att du nämner Chambers, det måste väl påverkas kring när Holding kommer tillbaka, för jag skulle väl gissa att han går före i hackordningen.
Ja, nej, som sagt, de har ju spelat 0 minuter på försäsongen, så att samtidigt så verkar de vara, liksom, de tränar rätt hårt nu, de postar massa bilder från sin rehab, så jag tror att det rör sig om en till två månader kanske som de kan vara borta.
Yes, och vi fortsätter med spännande nyförvärvet Pepe. Hur tror du att det kan påverka? Jag skulle gissa att han går in, det har inte kommit något pris eller så i fantasy än, men jag skulle gissa att han kommer klassa som forward, skulle jag tro, tillsammans med Aubameyang och Lacazette, men man vet väl aldrig, det har hänt konstigare saker tidigare än kanske klassa som mittfältare, men min gissning är forward. Vad skulle du säga är en rimlig prispunkt för honom? Man säger att Aubameyang ligger på 11 och Lacazette 9,5.
Jag skulle inte utesluta att han står som mittfältare. Jag tycker att han är väldigt lik i spelstil som Mohamed Salah till exempel. Han står ju som mittfältare. Men det återstår att se. Men han borde ligga någonstans runt 10 miljoner rent spontant. Mm. Sen vet vi inte, alltså franska ligan är ju mycket lägre status på än Premier League såklart, så att det kommer ju bli svårare för han. Men jag, utav det lilla jag har sett som sagt, så tycker jag att han ser fin ut. Och eventuellt så är han ju första straffskytt också, det återstår att se.
Det bör innebära att han startar till höger, Aubameyang till vänster, Lacazette centralt, så att det går in och tar egentligen Iwobis roll. Ser du ett 4-3-3 eller en 4-2-3-1 eller något motsvarande?
Ja, dels så har jag med dig pratat mer om att det kommer bli mer fyrbackslinje i år än tidigare. Och den här värvningen bekräftar ju bara det, att det kommer bli ett 4-2-3-1-spel tror jag. Som allra oftast, eller kallar 4-3-3, men där Oba från vänster och Pepe från höger och Lacazette i mitten, det tror jag är den givna startuppställningen framåt, och sen är det mer, kommer det säkert vara massa rotation på mittfältet likt i fjol, och så en fyrbackslinje.
Hur ställer du Aubameyang mot Lacazette i dina tankar kring, kanske, jag vet inte, jag tror inte att du kollar på någon av dem i din starttrupp, men kanske lite senare under säsong, hur håller du dem? Jag tänker att det diffar ändå en del i pris.
Ja, nej, men som sagt, jag tror Aubameyang kommer ju fler mål än Lacazette, men prisskillnaden är rätt så stor, däremellan 1,5 miljon är ändå betydande, och Lacazette tror jag bara kommer göra det bättre med liksom, eller jag tror hela anfallet kommer bli bättre med Pepe i, för att ja, det blir en till spelare att hålla koll på, och har man lyckats neutralisera Aubameyang och Lacazette i någon match, så blir det svårare att läsa med en vänsterfotad Pepe i mixen också, som dessutom är rätt kreativ. 11 assist i fjol var mest i hela liga. Så att ja, jag tror att det ser spännande ut offensivt för Arsenal. Det gör det.
Det var som du skrev till mig, många 4-4 resultat här och ja, förväntas.
Ja, det kan det absolut bli. Nej, men det ser spännande ut. Och, ja, men jag tror ändå att Aubameyang känns lite, om man ställer honom mot Kane till exempel, så, som kostar lika mycket, så inledningen så går jag på Kane, för att de har lättare spelschema än Arsenal har i början.
Mm. Och med det så tycker jag att vi stänger Arsenal-snacket, så att det inte blir ett rent Arsenal-avsnitt det här. Det kommer ju vara så här, vi har lite mer att prata om för vissa lag, kanske framförallt topp 6-lagen, kanske framförallt nykomlingarna. Apropå nykomlingar så ska vi prata lite Aston Villa nu. Och jag vet inte, jag tror inte alla har järnkoll på Villa som kommer upp som nykomlingar. Manager i Villa är i alla fall Dean Smith, och de tog sig till Premier League genom att vinna playoff-matchen. Och den avgörande playoff-matchen var mot Lampards Derby, som vi nu hittar vi i Chelsea. Och Aston Villa, de har spelat lite med wingbacks i Championship, men framförallt har de kört en 4-1-4-1. Och de spelare som imponerade mest föregående säsong är de två centrala fältarna i Grealish och McGinn, som får hyfsat fria tyglar framåt. Offensiv possession fotboll spelades i Championship, och om vi får se samma i Premier League, det återstår att se. I mål är det lite oklart, skulle jag säga, om man nu vill vändas till nästan Villa målvakt av någon anledning. Men Nyland var deras första val i kassen i Championship, men en allvarlig skada i december fick Kalinic kliva in. Han skadade sig också, och då fick Steer spela, så det är deras tre keepers. Väldigt oklart vem som kommer få förtroendet, och oavsett så min rekommendation är att inte välja en keeper från Villa, då jag tror att ja, men spontant de kommer få fightas för att undvika nedflyttning. Jag tycker det är kul att en så pass klassisk klubb som Aston Villa är tillbaka i Premier League, och ja, men
Får jag bara göra ett inlägg här på keeper-diskussionen, så såg jag att de hade gjort klart med Tom Heaton från Burnley igår.
Jasså?
Så att de värvar honom för 8 miljoner pund, tror jag.
Ja, då bör han ju gå rakt in. Det är ju även positivt. Jag tänker, vi kommer ju komma till Burnley snart, men hur man ska tänka där kring, för det är kanske mer intressant om Burnley målvakt än i Aston Villa. Men Heaton är ju prisad 4,5 även han, och jag gissar att han då går rakt in, så att ja, det kan ju vara mer av intresse då. Om vi går vidare, och det vi går igenom på varje lag är ju då en trolig straffskytt, och en stor anledning till att vi går igenom det är just VAR. Sen vet vi ju inte om det kommer bli fler straffar, men jag har sett vissa personer som i stort sett fyller sina lag med straffskyttar, och sen vissa som egentligen inte tänker så mycket på det, utan är det en straffskytt så är det en bonus, precis som vilken säsong som helst. Men i Aston Villa så har vi en spelare som heter Kodia, men han kommer troligtvis agera inhoppare. Jag tror att han kommer vara första straffskytt om han är på plan. Annars har de gjort en stor värvning och slått klubbrekordet i Wesley från Klubb Brygge. Och jag tror att det är han som kommer slå, men helt säker kan man såklart inte vara. Spelschemat, om vi kikar på det, så roterar de hemma bort helt okej med just Burnley, där Heaton värvades ifrån, så att det skulle kunna göra ett case att ta 2-4,5 målvakter i Heaton och Pope exempelvis i Burnley, som jag tror kommer vakta kassan före Hart, eller två försvarare exempelvis i Villa och Burnley som man roterar med. De inleder i alla fall mot Spurs borta, vilket är en tuff match såklart. Men annars är spelschemat rätt så schysst inledningsvis. Men min generella regel, nu förra året var väldigt speciellt när vi fick upp Wolves. Jag tycker inte vi ska förvänta oss någonting sånt från någon av nykomlingarna. Men vänta och se brukar vara det bästa tipset för just nykomlingarna om man inte har någon väldigt fin känsla för någon, något lag eller någon spelare. Tappade spelare som kan påverka här är väldigt intressant, för hela Aston Villas föregående säsong då var det väldigt många inlånade spelare som presterade och som hjälpte dem vidare, och en av dem är ju Abraham, den unge Chelsea-anfallaren. Han gjorde ju 26 plus 3 på 42 matcher och var deras absolut bästa målskytt. Tanken är väl att Wesley ska kunna bidra lite med det, men det kommer ju inte vara de siffrorna, det är relativt säker på. Vi kommer ju snart komma in på nyförvärven. Dessutom så hade de Tuan Sebe inlånad från United, en ung mittback som är väldigt duktig. Vi får väl se, det är möjligt att Tuan Sebe kan lånas in i år igen, men jag tvivlar nästan på det. Vi kommer komma till United sen, men det har skett lite skador i backlinjen där och hittills har vi inte sett någon värvning, även om det jobbas på det. Nyförvärven då, det har varit ett väldigt aktivt transferfönster för Villa och påminner lite om Fulham förra året. De öser in massa spelare, nu får vi hoppas att det fungerar bättre för Aston Villa. De var lite tvungna att göra det, som sagt, på grund av alla inlånade spelare som de hade förra säsongen. En av de inlånade spelarna var mittbacken Mings från Bournemouth som nu är permanent deal och värvad. Annars är ju som sagt den dyraste värvningen 25 miljoner euro, tror jag. Jag vet inte om det är euro eller pund. Men han är ju tänkt att ersätta Abraham på topp. Wesley, Club Brugge. Kollar man Wesleys siffror från Club Brugge så var de 17 plus 10 på 48 matcher förra säsongen. Och det är väl bra. Det är inga Abraham-siffror. Jag tror att Wesley är lite en annan spelare i form av att han dels kan hjälpa andra, kan hjälpa med fler assist än vad Abraham gör. Så kanske kan öppna upp för Grealish eller McInn på mitten eller liknande. Och det är ju positivt såklart, men de kanske skulle ha någon som kan bomba in lite fler kassar. Det brukar vara viktigt för nykomlingen att få hålla sig kvar. Annars har de tagit in Luis från City i den defensiva mittfältsrollen, vilket är intressant. En väldigt bollskicklig spelare, kapten i Brasiliens U23-lag. Det är mycket spelare in som sagt. Vi går igenom några här som jag tror kommer ha störst inverkan. Och det är alltid när det är mycket spelare in att man ska få ihop det, och nykomlingar och så här. Den generella tipset är att avvakta med nykomlingarna och se lite. Man får hålla ett extra öga på dem i starten. Kollar man på försäsongen så är det svårt att ta ut så mycket. De är obesegrade i deras fyra matcher som har spelat. Men det har varit mot svagt motstånd. Lite väl svagt kan jag tycka. Konstigt att man inte testar sin styrka mot lite bättre lag. Men ja, både Wesley och Grealish har gjort 2 plus 2. Så att de verkar visa form i alla fall. Inga skador eller avstängningar egentligen att ta till hänsyn. Jag kikar ju inte jättemycket på Aston Villa-spelare. Men en gammal fantasy-bekanting i El Mohammadi i försvaret på ytterbacksrollen. Han är prisad 4,5. Det skulle kunna vara någonting. Jag tror att det är svårt att hitta billiga försvarare, alltså 4,5 och 4,0 som spelar. Och El Mohammadi, han han kan nog ändå bidra med en del poäng. Sen ska man ju inte ha allt för höga förväntningar på en sån försvarare. Men skulle man ha honom och rotera honom med en Burnley-försvarare exempelvis, då de roterar bra, skulle kunna vara av intresse. Grealish tycker jag är intressant. Men jag kommer avvakta och se. Han är ju prisad 6,0 och jag tycker det finns ganska många alternativ där i bland de billiga mittfältsrollerna. Ja, Stefan, har du någon bättre insyn i Aston Villa eller?
Nej, jag får bara en stor farhåga där du nämnde att det liknar Fulham och deras värvningsfilosofi i fjol. Det kan bli lite för mycket nyförvärv, men å andra sidan så kanske de inte borde gått upp med så mycket lån som de hade i fjol, så de kanske är bättre på att ta hand om det än vad Fulham var i alla fall.
Ja, det återstår att se. Gå gärna vidare med Bournemouth.
Yes. Min generella tanke kring Bournemouth är att de mot förmodan har fått behålla sina bästa spelare än så länge i det här transferfönstret. Det vill säga Wilson och Fraser bland annat. Och jag tycker de har en väldigt intressant offensiv. Men frågetecken kring defensiven. De kom på 14:e plats i fjol och upprepar om det i år, så skulle jag säga att de gör det bra ändå. Inledande spelschemat tycker jag ser rätt bra ut om man bortser från Manchester City-matchen i omgång 3. Straffskyttar har vi King för Wilson och det tror jag inte kommer förändras. Det såg ut så förra säsongen och det känns som att det fortsätter vara så. De har värvat in den holländska landslagsyttern Danjuma. Det blev klart igår tror jag. Han har fortfarande inte fått något pris i fantasy. Och sen har de värvat 3 stycken från Championship. Billing, mittfältaren från Huddersfield för 5,0. Och så 2 backar i Kelly och Stacey. Båda prisade till 4,5. Och du nämnde ju att de även har sålt Mings till Aston Villa. I övrigt så det som verkligen står ut i Bournemouths fall är ju att de har väldigt mycket skador redan innan säsongen har dragit igång. Jag tror att om det var igår så bekräftade de att Brooks kommer missa minst 3 månader med en allvarligare skada. Sen innan så är både Stanislas, Gosling, Francis, Daniels och Cook långtidsskadade. Så att det är ingen jättegynnsam position att gå in i en ny säsong med 5-6 etablerade namn på skadelistan. Försäsongen den har väl varit okej, men de har endast spelat 4 matcher och mött rätt så beskedligt motstånd. Så jag tror att det är svårt att utläsa allt för mycket från den försäsongen. Och jag tror inte att vi kommer se så stora förändringar. De mest intressanta spelarna skulle jag säga är Fraser på mitten. Han har blivit upprisad till 7,5. Men kan han uppvisa samma form som i fjol, då är han fortsatt intressant med den prislappen. Sen har vi King och Wilson. Där är väl större frågetecken. King kostar 6,5 i år medan Wilson har fått ett pris på 8,0. Och här känner jag väl spontant att diskussionen är lite mer som i Arsenal-fallet med Aubameyang och Lacazette. Det är väl inget snack om att Wilson kommer ta mer poäng än vad King kommer göra. Men frågan är hur mycket mer och om det är värt att betala 1,5 miljon mer för Wilson. Liten fördel att King är straffskytt i år nu då med VAR kanske, men det får vi se om det blir fler straffar. Jag vill höja varningens finger för Bournemouths försvarare, även om jag tycker att Nathan Ake för 5,0 gör ett bra jobb och är farlig på offensiva fasta för Bournemouth. Har du några andra tankar kring dem?
Ja, lite grann. Precis som du höjer ett varningens finger för Bournemouth så skeppar de en hel del kassar bakåt förra året. Och de har ju inte gjort några defensiva förstärkningar, även om du nämner de här unga ytterbackarna som de har tagit in. Jag tror att vi kan förvänta oss ett likadant Bournemouth som bombar på framåt och ja, men, hoppas att det ska hålla bakåt. Sen så lite intressant som jag kan tycka, det kan väl vara målvaktssituationen där. Vi är precis som tidigare, vi har 3 målvakter, prisade 4,5. Alla vi som spelade fantasy förra säsongen vet att det var lite kaos där förra året om Begovic och Boruc. Begovic fick chans på chans. Och gjorde bort sig mer eller mindre tycker jag. Släppte billiga kassar. Sen så fick vi se unge Travers komma in här i slutet av säsongen och gjorde det riktigt, riktigt bra. Har du någon koll från försäsong vem det är som har stått och vad man kan förvänta sig?
Jag kan kika upp det lite snabbt här, men det verkar som att Travers är den keeper som har stått mest på försäsongen, även om alla har fått lite spelt. Men de har spelat så pass få matcher också så att det är svårt att utläsa. Men som du säger så, Boruc vet jag ju, han är ju jättegammal nu. Och Begovic är ju... var ju riktigt dålig. Ja, men riktigt säkert. Dålig. Precis. Begovic, eller Boruc, han är 39, han fyller 40 i februari. Så att jag vet inte. Jag tror att det vore smart för Bournemouth att satsa på Travers när han är så lovande och se om han håller eller inte.
Mm. Sen kan jag inte annat än att hålla med dig gällande Wilson-King-diskussionen. Att jag tror också att Wilson kommer ta mer poäng. Men för mig är det en no-brainer. Och King är en spelare som jag verkligen, verkligen kollar till. Jag tycker det finns extremt mycket värde i de 6,5 som han kostar. Det troliga är att jag kommer starta med honom i mitt privata lag i alla fall.
Ja. Nej, men det var väl det om Bournemouth. De jobbar med väldigt små medel. De har väl den minsta arenan i ligan och har säkert en av de sämst ställt ekonomiskt också. Så att de gör bra det de presterar, tycker jag.
Ja, det är jobbigt det med unge Brooks skadad. Men att Stanislas är skadad, det är väl bara att förvänta. Jag lyssnade igenom förra årets lag en gång. Då nämnde vi Stanislas också. Han är alltid intressant för han tar alltid poäng. Men han är skadad. Alltså mer eller mindre halva säsongen. Så att ja, det är som det är, stackaren, där man tycker lite synd om honom. Jag ska gå vidare med Brighton, tänkte jag. Och här har vi en ny tränare, en svensk bekantning i Graham Potter. Och alla vi som har följt Östersund lite grann vet att han gillar en offensiv fotboll. Och det blir lite intressant, för Brighton har ju tidigare haft en ganska solid defensiv, framförallt på hemmaplan, och i fantasy har man framförallt vänt sig till deras defensiva kuggar i Dunk och Duffy eller Ryan i kassen. Frågan är, kommer den här solida defensiven fortsätta nu med ambitionen om att spela en mer offensiv och attraktiv fotboll? Ja, svårt. Jag tycker också att man ska notera att Brighton endast vann 3 matcher av de sista 23 ligamatcherna förra året. Det är ju inte statistik som känns jättelovande för Potter att gå in med. Nu är det en ny säsong förvisso, men avslutningen av förra säsongen brukar kunna säga en del om hur det ser ut framåt. Nu har det inte gjort speciellt mycket värvningar heller. Trolig straffskytt är Glenn Murray, still going strong, inte världens mest snabbaste spelare, men han tar sina poäng, gör sina kassar. Och Brighton är intressanta av den anledningen att spelschemat är ett av de mest intressanta inledningarna vi kan se. Man ska även nämna att de roterar väldigt bra med Watford, om man nu siktar på att gå med till exempel Foster och Ryan i kassan, om man kör taktiken med 2-4,5 målvakter, eller om man går på försvarare eller så. Tappade spelare som kan påverka, ja, det är inte jättemycket. De har ju lånat ut knockout till Fulham. Det blev lite ramaskri i supporterleden då Nockar var en stor fanfavorit, men de har ju tagit in en väldigt intressant ytter som vi kommer komma till. Sen ska det nämnas också att Louis Dunk, han har ryktats en del till Leicester som en eventuell ersättare till Maguire om han skulle försvinna. Det är väl ingen som har missat den soppan kring Maguire, men det är ju bara rykten, så att vi får utgå från vad som är just nu. Jag nämnde en ytter då som nyförvärv, och det är Trossard från belgiska Genk. Han tycker jag är en väldigt intressant ytter, och jag skulle tro att det är någon spelare som Potter haft ögonen på länge. Han gjorde 22 plus 11 på 47 matcher som ytter i Genk. Väldigt intressant såklart belgiska ligan, men jag tycker ändå att det, som ytter och gör 22 kassar och gör mål i nästan varannan match, det är starkt oavsett. Sen har de även tagit in en mittback i Clark från Portsmouth som jag förväntar mig vara en reserv till Dunk eller Duffy om det är någon som går sönder. Försäsongen, där kan vi ju nämna då att Trossard, han har gjort 1+3 på 4 matcher. De har spelat 4 dem också. Och så här ganska sparsmakat motstånd. De har 3 vinster och 1 torsk. 11-4 i målskillnad. 2-0 har de hållit. Men som sagt, de här försäsongsmatcherna, visst, man ska kolla på det och kan hitta några riktiga spelare som är tidigt i form, men samtidigt så det luftas jättemycket och det är svårt att säga hur motstånden är oavsett om det ser ut att vara etablerade lag som möts, så vet man inte riktigt vart de är i sin försäsong och sånt, så att det får man ta med sig. Kollar man skador och avstängningar så är Izquierdo skadad och missar starten här. Annars går vi in på spelare som jag kikar på, så fastnar jag lite i gamla hjulspår. Det är svårt att bortse på Dunk och Duffy. Duffy har nickat in 2 kassar här på försäsongen på 2 matcher. Vi vet att både Dunk och Duffy är hot offensivt. Sen så är Dunk prisad 4,5 och enligt mig en av de mest intressanta 4,5 försvararna, medan Duffy är prisad 5,0. Nu håller jag Duffy som en bättre mittback, men jag jagar värde för pengar och då tror jag ändå att Dunk kan vara någon som kan figurera i alla fall i tankarna och kring en första draft på laget, speciellt då med Brightons fina startschema. Man skulle kunna gå med den här taktiken som jag nämnde, att ha Ryan i kassen om man vill gå på billig målvakt. Antingen då tillsammans med Foster i Watford som de roterar bra med. Eller om man gör som du gjorde förra säsongen, Stefan, och tar Ryan. Och så tar man även andra målvakten i Brighton, Button. Det är också ett alternativ, det är ju ännu billigare. Då kommer man undan för 8,5. Men då behöver du alltid spela in din Brighton-målvakt. Ja, men du kan förvänta dig en del räddningspoäng kanske. Så att ja, det är ett alternativ. Trossard, som jag nämnde, han har blivit prisad 6,0 mittfältare. Skulle kunna vara värd en chansning. Jag tycker, precis som jag säger om nykomlingar, generellt sett att man ska avvakta med de här nyförvärven. Men med Brightons fina spelschema och sett till den billiga prislappen skulle det kunna vara värt en chansning och kanske sticka ut lite och kunna göra ett ryck mot vissa andra. Jag tror inte att han kommer vara speciellt högt ägd. Annars går man upp 0,5 från Trossard på mittfältet så kan man ju investera i Gross. Jag skulle säga att det är ett lite säkrare kort och Potters förväntade 4-2-3-1-formation borde innebära att Gross används lite mer offensivt än tidigare. Alltså i en ren nummer 10-roll där vi alla vet att Gross trivs som allra bäst. Han hade en tung säsong förra året med en del skador. Men året innan det så fick vi verkligen se vad Gross kan stå för. Och jag gillar Gross. Jag tror att det finns ganska bra värde i de där 6,5 om man vill om man tror på Brighton med det här bra spelschemat i början. Sen så vet jag att det är många som har varit inne och fingrat tidigare på Glenn Murray på topp, men man brukar ofta få ångra sig. Så det är väl ungefär den varning jag skulle vilja skicka ut, att kolla på andra forwards. Vad säger du, Stefan? Har du någon koll på Potter?
Nej, inte supermycket, men jag, som sagt, det blir väl ett betydligt mer offensivt spel om man ska, det är väl det jag tar med mig, och då tror jag väl att försvarsspelet kanske blir lite mer lidande. Så jag kollar mer på offensiva spelare från Brighton än defensiva inledningen, även om jag tycker Dunk är intressant prisat i 4,5.
Ja, men håller du med där om Pascal Gross?
Ja, absolut. Han tror jag att liksom, man kan ha en sån säsong där man har massa skador som förföljer en och liksom att man kanske börjar på försäsongen och att man inte får en riktig uppbyggnad och så fortsätter det. Så att han är hel nu och så då tror jag absolut att han kan bidra.
Han spelade också längre ner i banan förra säsongen. Det tror jag påverkar honom rätt mycket. Och det tror jag inte han kommer göra under Potter. Så att det är det jag vill lyfta fram.
Ja. Ja, men jag fortsätter med Burnley då. Burnley kom på 15:e plats i fjol. Och detta trots en väldigt tung inledning där de hade Europa League-spel i början. Jag tycker att de har ett grundspel som borde räcka för nytt kontrakt och de har sett rätt bra ut på försäsongen faktiskt. Spelschemat kunde varit bättre. De har en väldigt tung inledning. Fyra första omgångarna. Inte första då, men sen de, omgång 2-4. Men från omgång 5 så är det väldigt många enklare matcher på pappret i alla fall. 10 stycken närmare bestämt tror jag. Där det bara är en match som är lite svårare. Så det gör dem intressant från i alla fall från omgång 5. Straffskytt Wood första kommer nog fortsätta vara det. Och Barnes som inte Wood är på plan. De har plockat in Jay Rodriguez prisat 6,0 och Erik Peters 4,5 backen från som har varit i Stoke tidigare om jag inte minns fel. Det är väl rätt troligt att de här blir truppspelare, men jag skulle vilja säga att Peters har en chans på att bli ordinarie vänsterbacken då. Heaton har även sålts till Villa och då kan vi väl ta målvaktsdiskussionen på en gång. Det är ju så att Pope borde vara första val i mina ögon, men han har dragit på sig en ljumskskada här på försäsongen och missat de två senaste försäsongsmatcherna. Det är väl lite oklart om man hinner bli fit till nästa helg. Men jag tror att Fantasy Football Scout säger 75% möjlighet. Så vi får se det. Men jag tror att när han är frisk så går han före Hart för samma pris. Övriga skador är även Brady på mitten för 5,5. Och Defour som är långtidsskadad. Brady har väl en chans att vara fit till starten, men han är också en spelare som ofta har massa skador. Det som verkligen står ut är ju en försäsong för Chris Wood. Han har gjort hela 9 mål och gjorde ett hattrick senast igår. Och jag skulle säga att man kan ju falla för de här spelarna som vräker in massa mål på försäsongen. Men det som jag tycker gör det intressant med Chris Wood är ju att han är ju redan etablerad. Han visar ju det redan förra säsongen. Så att han är glödhet nu på försäsongen, det är bara ett stort plus skulle jag säga för honom.
Dessutom då straffskytt nu den här VAR-säsongen.
Exakt, och kostar endast 6,5. Så tror man att Burnley kan inleda bättre än vad han gjorde i fjol, så tycker jag han är högintressant. Andra alternativ i Burnley skulle vara Westwood på mitten för 5,5. Han tog 111 pinnar i fjol. Gjorde 9 assist tror jag. Så en framspelare på mitten för ett relativt billigt pris. Sen skulle jag väl säga att någon billig försvarare. Antingen målvakt i form av Pope. Eller någon av deras 4,5 backar är de som är mest intressanta. Jag höjer en varningsfinger för Barnes som jag tycker, inte för att han är en dålig spelare, men jag tycker att ska man välja en forward från Burnley så ska man gå på Wood.
Jag noterar då också att Burnley roterar bra med Aston Villa som jag nämnde om man vill sikta på någon kombination där.
Yes, men det var väl det jag hade om Burnley. Har du något övrigt att inflika?
Nej, finns det något att inflika om Burnley? Nej, jag tycker inte det. Men precis som du säger, Wood är intressant. Han kan man ju sätta då i en vägskål mot King i Bournemouth. Då de är prisade likadant. Båda är straffskyttar. Och, man kan ju såklart gå på båda. Men det är väl ett sånt avvägande många kommer stå inför. Att jag tror att man kommer leta efter någon forward i den prisklassen. Och då får man ju ställa dem mot varandra och vem man tror mest på. Jag lutar nog mest åt King. Mycket på grund av spelschema här i början. Men det är möjligt att man får hoppa över till Wood senare.
Ja, det är så, i den prisklassen kan man ju sällan hitta spelare som presterar över en hel säsong. Så att det är ofta bra att ha koll på 2-3 stycken i den prisklassen. Just för att kunna byta dem mot varandra under säsong sen.
Precis. Ska gå in på ytterligare ett topp 6-lag och ett ganska intressant topp 6-lag skulle jag säga i form av Chelsea. Intressant med anledning av ny tränare i Frank Lampard som vi redan varit inne på. Kommer nu från Derby senast och dessutom med värvningsförbud. Så att de får jobba lite med den trupp de har. Hur ska detta gå då är frågan och det är det ingen som vet. Det är i alla fall ingen press alls på Lampard skulle jag säga. Man kan väl inte sätta så höga krav på honom. Och precis som jag känner som United-supporter så fördelen för Chelsea är väl att utöver Liverpool och City så tycker jag de andra topp 6-lagen kanske inte känns rysligt farliga i hur de agerar på transferfönster och så. Jag ser luckorna i Arsenals försvar och Uniteds luckor är ganska tydliga också och sådär. Så att det är väl liksom Chelseas stora chans och möjlighet. Sen har de ju många unga, duktiga spelare. Se om de blommar ut och tar chansen. Jag tror i alla fall att Lampard inte är rädd för att få ge unga spelare chansen. Sen så får man säga det, här kan det ju finnas ett ordentligt FPL-fyndläge. Stefan, kan du komma på någon gång du har ett topp 6-lag där den dyraste spelaren kostar 7,5 i ett topp 6-lag?
Nej, det är helt unikt skulle jag säga. Det är väldigt konstigt.
Ja, sen förstår jag ändå prissättningen. Jag tycker inte att den är helt galen. Sen så, Lampard, han har ju inte haft världens längsta tränarkarriär. Men det han är känd för från sin korta tränarkarriär, det är att rotera ganska mycket. Och dessutom anpassa formation utifrån motstånd. Vi får se om det här kommer fortsätta i Chelsea, men jag kan tänka mig att det kommer göra det. Om vi kikar in på trolig straffskytt. Så har det kommit upp en del diskussioner nu ganska nyligen. De hade träningsmatch igår och då fick Ross Barkley rulla in en straff. Trots att Jorginho var på plan som man nog har sett som den troligaste straffskytten. Antingen Jorginho eller eventuellt Willian. Willian är ju fortfarande iväg på lite ledighet så kommer tillbaka sent. Så... ja, är Barkley straffskytt tycker jag det finns stort intresse där. Han är prisad 6,0 tror jag. Spelschemat då, det ser riktigt fint ut. I och för sig så inleder de borta på Old Trafford. Det är aldrig en enkel match även vad man kan tycka om Manchester United och deras form. Men det ser riktigt bra ut sen. Och som sagt finns det mycket värde. Om man tänker på tappade spelare som kan påverka så har vi väl en bra klubb. Stefan, kan du komma på någon spelare som har lämnat Chelsea?
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte vem det skulle vara.
Det skulle väl vara Hazard då. Och där är ju stora frågan egentligen vem som ska kliva fram. Willian vet vi tycker om att utgå från vänster. Och kan han nu få den rollen för Hazard? Å andra sidan har vi Lampard som har lite hållit på att skifta spelsystem och bland annat hållit på och trixat lite med en 4-4-2 med en diamantformation helt utan yttrar. Finns det plats för Willian då? Jag vet inte. Det är lite svårt tycker jag. Men det kommer ju att påverka i alla fall att Hazard inte är med. Dessutom så som sagt ska det vara en ny straffskytt och fasta situationer generellt. Higuain ska man väl nämna också har lämnat och det är väl egentligen, jag är ju varken från eller till. Men det kommer ju också frågetecken där. Vem ska ta strikerrollen eller kan det vara så att det är två anfallare som ska spela bredvid varann? I alla fall har vi ju Giroud, Batshuayi. Och Tammy Abraham som alla är prisade 7,0. Dessutom tror jag att Pulisic skulle kunna spela falsk 9 också. Om man väljer ett sånt system. Jag tycker det är svårt. Jag tror att Giroud kommer ha förtroende. Men precis som jag var inne på, lite beroende på motstånd så kommer det ändra spelare. Det har i alla fall sett ut så på försäsongen och jag tror att det kommer fortsätta. Abraham är ju intressant och han får man väl nämna som ett nyförvärv även om han har varit ägd av Chelsea. 26 mål i Championship, jätteintressant såklart. Pulisic kommer in, hade väl en ganska svag säsong i Dortmund, men det behöver inte betyda så mycket. Man får ändå tänka att man vet inte vad huvudet var riktigt och sådär. Dortmund gick ju i och för sig bra, men Pulisic kanske var svagare än vad han har varit. Ser man på försäsong så har Pulisic ändå imponerat. Han senast igår mot Salzburg så gjorde han 2+1, bara få nämna det. Intressant att se. Jag tycker dock som sagt med de här nyförvärven att jag avvaktar gärna i någon omgång och få se dem spela. Så Pulisic är inte med i mina tankar direkt, men jag har han liksom under lupp. Jag vill ha koll på hur det går. Sen så har de ju även tagit tillbaka en annan spelare, precis som Abraham som varit på lån. Så Kurt Zouma som var i Everton gjorde det riktigt bra och styrde upp Evertons försvar. Han har kommit tillbaka. Nu när Rydiger är skadad så förväntar jag mig att Zouma kommer starta bredvid David Luiz i mittlåset före Christensen. Så Kurt Zouma tycker jag ska nämnas. Försäsongen då, de har spelat 6 matcher, 16-9 målskillnad. Unge Mason Mount på mittfältet har gjort 3 baljor. Bra långskott och det är någonting som Lampard gillar. Man ser Derby gjorde en hel del mål från utanför boxen. Så både Mason Mount och jag tänker en spelare som Ross Barkley borde kunna passa in i det. Mason Mount har fått jättemycket beröm utav Lampard och kommer säkert få en del speltid. Sen har han prisat 6,0. Jag hade nog hoppats att han skulle vara lite billigare. För 6,0 får man även Barkley. Och han har 3+3 här på försäsongen. Och ja, han borde kunna passa rätt bra in. Sen så är frågan som sagt hur mycket Lampard kommer hålla på att rotera och hålla på med sin uppställning fram och tillbaka. Men Barkley håller jag ögonen på ordentligt. Något som är tråkigt tycker jag, om vi går in på skador och avstängningar, det är att Ruben Loftus-Cheek har en skada. Annars är det en spelare jag tror väldigt mycket på den här säsongen. Jag tror han kommer få väldigt mycket förtroende från Lampard. Så han tänker jag hålla koll på när han börjar komma tillbaka. Dessutom är Hudson-Odoi då skadad, prisad 6,0. Intressant. Rydiger skadad också. Och han lär väl ta platsen bredvid Luiz när han är tillbaka. Om inte Kurt Zouma har gjort det fantastiskt bra, vilket vi inte ska utesluta. Jag har ju nämnt vilka spelare jag kikar på, men Barkley gillar jag. Pulisic tycker jag man ska ha koll på. På sikt eventuellt William. Det man ska ha koll på är att William fortfarande inte är tillbaka från semester där de har spelat Copa America. Så att jag tycker absolut inte man ska ha William i sin starttrupp. Det är en rekommendation från min sida. Och annars så varnar jag lite för Kanté. Jag vet att det är många som fingrar lite på honom, han är prisad lågt. Han gjorde ändå en del poäng förra säsongen, men det var under Sarri som spelade honom out of position. Nu kommer Kanté med 99% sannolikhet komma tillbaka till den roll där han är så fantastiskt bra och förmodligen bäst i världen i den djupt sittande rollen, och då kommer det inte komma poäng från Kantés fötter längre. Så att Kanté tycker jag är en onödig spelare att plocka in i sina fantasybyggen även om han är fantastiskt bra. Vad säger du, Stefan?
Ja, nej, det är väl som sagt, det är väl mest prissättningen som sticker ut i Chelsea och sen är det väldigt oklart, kommer de floppa eller kommer de göra det bra och vara med om Champions League-platserna? Det är väl det liksom, den stora frågetecknet. Och det vet vi först när säsongen har dragit igång. Men går de liksom okej eller lite, har det lite tungt, då kommer ju ändå deras bästa spelare som presterar, de kommer ju ändå vara bra värde på. Går de riktigt bra, ja, men då kommer det finnas ett gängfynd i Chelsea för att prislapparna är så låga. Så jag tycker absolut man måste hålla koll på Chelsea inledningen av säsongen.
Hur tänker du kring min tanke runt anfallarna där? Jag tycker man ska hålla koll på det såklart, men jag avråder ändå från att starta med någon av dem. Då det känns väldigt oklart vem det som kommer spela. Jag tror att Lampard kommer använda alla tre lite under säsong och vilket motstånd som möts.
Ja, nej, jag håller med. Där är jag rätt skeptisk. Jag kollar mer mot mittfältarna. Jag tycker Pulisic är intressant. Och om nu Lampard kommer hålla på att byta formationer så känns han ändå som en spelare som är rätt mångsidig. Så att kan spela på många olika positioner, vilket borde gynna honom i en sån situation. Annars så kollar jag mycket på Barkley som har gjort en stark försäsong. Och Loftus-Cheek som jag också tror mycket på. Fast som är skadad då.
Mm. Ja, då kör vi vidare med Crystal Palace.
Jajamän, Crystal Palace. Och jag känner spontant att de kan få det lite tufft i år. De har inte förstärkt nämnvärt. De har tappat Van Bissaka till United. Och de kom på en stabil mittenplacering i fjol. Jag tror att de kommer få nöja sig med några 2-3 placeringar sämre i år. Är väl liksom utgångstipset som jag har. Det har gått väldigt mycket rykten om Zaha också. Och vi får väl se hur det slutar. Tappar de honom, ja, då kan de få en riktigt tung säsong tror jag. Spelschemat, det ser väl ändå helt okej ut inledningsvis. De har tuffa bortamatcher i omgång 3 och omgång 5. Men ofta om man tar spelare från Crystal Palace så kanske man har råd och bänkar dem i vissa omgångar då de kostar lite mindre. Straffskytt, det behöver vi inte säga så mycket, det är ju Milivojevic som är dessutom är stensäker från straffpunkten. Var det 10 straffar han dunkade in i fjol? Jag tror att det var det. Det får vi se om det upprepas, men han är i alla fall en väldigt säker straffskytt. Transfersidan, som jag var inne på, så det mest nämnvärda är att de har sålt Van Bissaka för, var det 50 miljoner pund de fick för honom från United. Det har du bättre koll på.
Ja, där är krokarna.
Där någonstans. Annars så skadeläget så har vi Tompkins, mittbacken, som enda skadan. Då Sakho nyligen har gjort comeback från en längre tids skadefrånvaro. Så där ser det rätt bra ut. Intressanta spelare, då har vi ju Zaha och Milivojevic, för båda för 7,0. Och det är väl de som troligtvis kommer ta mest poäng även i år. Jag kikar lite på Kelly. Han kostar 4,0. Han har spelat en hel del på försäsongen i backlinjen. Och han skulle kunna få spela istället för Van Bissaka som har lämnat, om det inte värvas in någon spelare. Den platsen är väl i alla fall lite up for grabs för den som gör det bäst. I övrigt så kanske Max Meyers för 5,5 på mitten skulle kunna göra en bättre säsong. Det är hans andra säsong i Premier League. Kan han förbättra sig lite grann och hålla sig lite mer skadefri så kan han eventuellt vara intressant. Jag skulle ändå vilja höja en varningsfinger för Zaha. Man kan väl nämna att han står som mittfältare i år, vilket är positivt för honom. Men han har varit iväg och spelat afrikanska mästerskapen. Gick långt där, så han har inte spelat någonting på försäsongen än. Dessutom har ju det varit idel rykten kring honom att han ska lämna. Och det kanske också har påverkat hans inställning till försäsongsträning här. Det vet vi inte så mycket om, men jag tror inte att man ska börja med honom i alla fall. De har haft en tung försäsong dessutom. Där de har en seger på ordinarie tid. Och det var mot Bristol City. Så jag tror att Palace kan få det jobbigt.
Intressant. Jag tror att det är väldigt viktigt det här som du nämner med Sa som är sent tillbaka från mästerskap. Vi har ju både haft Copa America och Afrikanska, så att det är många spelare som kommer tillbaka sent, och just i de här starttrupperna tycker jag man ska vara väldigt försiktig med. Det är ju samma med Mané i Liverpool, det kommer vi höra senare, men det är många spelare som berörs av det här. Viljan i Chelsea nämnde vi och sådär. Det är jätteduktiga spelare och de kommer säkert vara intressanta om man vill ha ögonen på dem och få in dem. Men kanske inte i sitt första lag för Game Week 1. Yes, jag ska gå vidare med Everton. Ett Everton som känns intressant. Det har hänt lite nu på transfermarknaden dock, både, åt båda håll. Men Everton var väldigt defensivt starka slutet av förra säsongen. Lite oväntat kan man tycka med tanke på att Silva, deras tränare, knappast har det ryktet. Vi får se om han klarar att bygga på denna defensiv trots då tunga tapp såsom Gay till PSG och Kurt Zuma då som försvinner tillbaka till Chelsea. Jag tror att det blir tufft. Framförallt Gay håller jag jättehögt. Trolig straffskytt, jo det är väl Sigurdsson i alla fall trots att han har missat en del straffar. Så tror jag att han kommer ha dem. Baines tänker jag inte kommer spela speciellt mycket. Så att ja, annars är han också ett alternativ för straffarna. Spelschemat ser riktigt fint ut och Everton är ett av de lagen som jag vet många kollar mot så här i inledande av säsongen utöver såklart City och Liverpool. Det är det enda lag som undviker topp 6-lagen de första 6 gameweeksen. Spelschemat ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut hela vägen fram till gameweek 15. Då de därefter då radar upp tuffa matcher. Tappade som kan påverka. Jag var inne på både Gay och Soma. Det kommer att påverka defensiven. Konstigt vore det annars. Framförallt Gay, han har legat som en skyddande sköld framför backlinjen och betytt oerhört mycket enligt mig. Vi har, jag ser han lite som en fattigmans Kanté eller vad man ska säga. Men han gör ungefär samma jobb, inte såklart lika bra som Kanté men ändå riktigt nyttig. Kollar man då på nyförvärv så har de ju värvat Delph från City. Och det tycker jag är intressant. Dessutom så är han out of position då han står som försvarare i fantasy. Men jag kan inte tänka mig att han ska spela där utan snarare på ett centralt mittfält. Och ja, då kan Delph vara intressant. Försvarare som sagt står han som och kan få nollor och lågt prisad. Sen så på det centrala mittfältet ska man väl även nämna att då Gomes som var på lån från Barca förra säsongen nu är en permanent deal. Vilket är riktigt bra för Everton. Jag ser Gomes som en väldigt nyttig spelare. Han har lite ups and downs men generellt sett så är det en väldigt nyttig spelare. Försäsongen den har varit riktigt tung här. Där de har lite svårt att hitta målet. De har 3-5 i målskillnad på 6 matcher. Det skrämmer lite grann. Men jag tycker inte att det är helt oväntat. Vi vet att de har kämpat lite med att hitta en striker som verkligen sätter dit kassarna. Och dessutom ska man väl nämna att Richarlison har varit iväg på Copa America och fortsatt är på semester. Så han har inte varit med på försäsongen. Så ja, när han kommer tillbaka ska väl han bidra med en del kassar är väl tanken. Det är väl inga direkta skador eller avstängningar att ta upp. Däremot spelare jag kikar på i Everton så kollar man ju på en del spelare med tanke på deras spelschema. Och det är ganska tydliga, jag vet inte om du håller med mig Stefan, men det finns 2 väldigt tydliga där man ställer mot varandra. Det är Richarlison och Sigurdsson där båda är prisade till 8,0. Vem väljer man? Det tänkte jag gå in lite djupare på. Jag tycker att prisbilden 8,0 är lite svår för en tredje eller fjärde mittfältare i alla fall när jag ska sätta ihop mitt lag. Om man kollar på det, båda har för- och nackdelar. Om vi börjar med Richarlison så har han fördelen att han brukar inleda starkt tidigt i säsongen. Han kan dessutom användas out of position, alltså som en ren striker. Han gör poäng i perioder. Det kan ju både vara positivt och negativt. Sen så har vi nackdelarna med Richarlison. Det är att han har röda kort i sig, det har vi sett tidigare. Men framförallt sent tillbaka från Copa America. Och det gör väl att jag lutar lite mer mot Sigurdsson om man nu ska starta med något av dem. Sigurdssons fördelar, det är väl att han har fasta situationer och straffar. Men nackdelarna är samtidigt att han delar fasta situationerna med Digné en hel del. Och Digné tog faktiskt väldigt mycket fasta frisparkar och sådana saker. Sen dessutom ska man väl nämna det att han har straffarna, Sigurdsson, men han har missat en hel del också. Och då kostar det en del. Man kan säga ungefär så här tycker jag. Stefan, du får rätta mig om du tycker jag har fel. Sigurdsson är en spelare som, om man har honom en säsong, han tar poängen, tickar in. Han kanske inte är någon som tar de här 15 pinnarna, men, ja, men han tar de här 6-7 pinnarna vecka efter vecka. Medan Richarlison kanske blankar några game weeks och sen så gör han någon jätteomgång. Så lite högre tak och djupare dalar. Så det beror lite på vilken typ av manager man är. Kan du hålla med om det, Stefan, eller tycker du är ute och cyklar?
Nej, jag tycker analysen är korrekt. Sen är det ju frågan, som du säger, att 8, det kanske är lite för mycket för det man får just av vad man har sett. Och jag tror Sigurdsson kan man förvänta sig att han fortsätter ungefär på samma sätt. Richarlison borde ha en till nivå i sig. Frågan är om man kommer få ut det i Everton. Det är väl mer ett större frågetecken då.
Jag skulle säga det, om man nu är intresserad av Richarlison, skulle jag ändå säga att det bästa är att inte ha en game week 1, utan vänta, låt han komma tillbaka, se vilket skick han kommer tillbaka i, och kommer han kastas in direkt eller kommer man avvakta lite med det. Det hade i alla fall varit min rekommendation. Den andra då, duellen i Everton, den hittar vi i försvaret, och den står framförallt mellan ytterbackarna tycker jag, i Digné och Coleman. Digné är prisad 6,0 och Coleman 5,5, så att här kan man spara in pengar om man väljer Coleman. Sen så vet jag att många har varit väldigt sugna på Digné, det har väl mycket att göra med fasta situationer, men om vi bryter ner det här och kollar på poängsnitt förra året på spelade matcher, så trumfar faktiskt Coleman Digné. Coleman snittar 6,5 per gameweek och Digné 4,9. Digné tar de fasta som sagt, men jag lutar nog ändå mer åt Coleman, och mycket på grund av priset. Jag tror inte att det är någon självklarhet att Digné kommer outscora Coleman. Och sen som sagt, jag vill verkligen lyfta fram Fabian Delph som står som försvarare också. Och kanske är det alternativet, att, för han är också prisad 5,5. Att om man vill ha en täckning i Evertons försvar, så skulle man kunna gå på Delph. Lite beroende på hur han kommer att användas. Vi vet inte om han kommer sitta tillbaka i en lite mer defensiv roll. Vi vet att han kan spela, han är väldigt mångsidig och kan spelas på flera positioner, men det skulle kunna vara ett sätt också att lägga in Delph i den ekvationen. Men personligen så lutar jag framförallt mot Seamus Coleman. Varningarna, jag har varit inne på det, den defensiva påverkan, främst Gay men även Zuma. Försäsongsformen ska man också lyfta upp, även om man aldrig ska dra för stora växlar av en försäsong. Vad säger du, Stefan, håller du med mig i försvarsdiskussionen också, eller är du av någon annan tanke?
Nej, alltså, det känns ju som att Digné ska vara vassare, men samtidigt som det är svårt att argumentera emot det med poängsnitt per match, så håller sig Coleman frisk så ska han väl matcha då. Jag tyckte Digné var fantastisk i stunder, så kan han bara vara lite jämnare så känns det som en intressant back i sig, även om man vet aldrig. Sen vet jag inte, vem tror du skulle kunna vara andra straffskytt om Sigurdsson skulle missa någon till exempel?
Alltså, jag tycker det är svårt. Jag vet att du skrattar varje gång jag nämner hans namn, men Cenk Tosun är faktiskt en riktigt bra straffskytt och har slagit en del straffar i Everton. Är han på plan, tror jag att han ligger rätt hett till. Jag vet inte om du vill få det till Digné då han har en fin fot, men jag vet inte hur han är på straffar faktiskt.
Nej, det var den diskussionen jag tänkte ta upp, att Digné borde ändå finnas med i en sån diskussion med tanke på den precisionen han har från fast, på fasta situationer. Mm. Så att, ja, en ny Baines i form av en straffskytt som är back hade ju inte varit helt fel. Men för Digné då?
Absolut.
Nej, men det är väl framförallt spelschemat som man är ute efter här. Och sen får man se om man kan hitta något utav värde. Mm. Det är väl så jag ser på det.
Ja. Vidare kommer vi till ett annat intressant lag i Leicester då, Stefan.
Absolut. Leicester tycker jag är ett riktigt intressant lag. Men Brendan Rodgers vid rodret från start så tror jag att det kan gå riktigt bra. De kommer definitivt slåss om att bli best of the rest, skulle jag säga. Och om något av de här lagen som vi har nämnt, som vi kanske har lite frågetecken kring, i Chelsea, i Arsenal och även i United som vi inte har pratat om än, så om något av de lagen floppar, då tror jag att Leicester kan vara där och hugga om en sjätteplats till och med. Det är väl så jag känner om dem. Det som är lite tråkigt ur fantasyperspektiv är ju att de har en tuff inledning. De ska möta 4 topp 6-lag första 8 matcherna. Det tycker jag talar lite negativt kring dem. Även om jag vet att du tycker att de presterar bra i de här matcherna, så tror jag ändå att det kan de absolut göra. Men det blir tuffare ändå. Det blir inga storsegrar i de här matcherna, skulle jag säga.
Jag tycker framförallt att deras offensiva spelare inte drabbas så mycket av det. Däremot deras defensiva spelare kollar jag inte åt på grund av spelschemat.
Nej, men det håller jag med om. Och det är väl så jag känner överlag. Vi kommer till det. Mm. Straffskytt, här har vi en väldigt klar straffskytt i Jamie Vardy. Som kommer ta straffarna även i år. Är inte han på plan, då är det väl Madison, kan jag tänka mig, som är andra fjol där. Transfermässigt tycker jag att de har agerat sunt. De har plockat in Ayoso Perez från Newcastle, som har gjort det riktigt bra i ett Newcastle som kanske inte hade trupp för att vara i Premier League, men hade en bra tränare. Och Perez var ju en väldigt framstående spelare, framförallt en duktig målskytt, skulle jag säga. Och sen har de värvat Tielemans från Monaco, gjort klart med honom som de hade på lån i fjol, och det var ju väldigt bra gjort utav Leicester då, han imponerade stort. Sen är det ju extremt mycket rykten om Maguire till United, och det handlar väl mest om United kommer betala det som Leicester vill och släppa Maguire för, om man ska tro det som står i tidningarna, och sånt fall pratas det om 80 miljoner pund. Och där kan man väl säga att skulle det hända, då har de ju säkert mycket av de pengarna att handla för. Och du var inne på att Dunk eventuellt är en ersättare, vi får se, men de kommer säkert investeras merparten av de pengarna in i truppen igen. Inga skador eller avstängningar, de är obesegrade på försäsongen, så en bra försäsong, men jag tycker även här att de har inte mött allra sylvassaste motståndet, ska väl tilläggas. De som jag tycker är intressanta är ju Jamie Vardy på topp. Kostar 9,0. Man vet vad man får. Han gör runt 20 baljor säsong efter säsong. Och det kommer nog fortsätta. Han såg även riktigt fin ut sen Rodgers tog över i slutet av förra säsongen. Så han är intressant. Sen har vi 3 intressanta på mitten, där jag håller Madison och Tielemans lite högre än Perez. För att Perez, där finns det ändå lite konkurrens. De har, om han ska väl utgå från en ytter mer, skulle jag säga. Och där finns både han, unga Harvey Barnes och Albrighton som har spelat mycket på försäsongen. Så jag har störst frågetecken kring hans speltid utav de 3 på mitten där. Varningsfingret vill jag höja för Pereira, och det är mer i backlinjen då, och det är mer för hans pris. Han är prisad 6,0, och det tycker jag känns för mycket för en Leicesterback, även om han var imponerad i fjol. Men då ska man ha med sig att han spelade en hel del högrytter i fjol i början av säsongen. Och det tror jag vi kommer se mindre av nu när de har värvat in Ayoso Perez. Överlag så vill jag ändå också säga att jag lockas mer offensivt av ett Brendan Rodgers Leicester än defensivt just nu. Sen får vi se, Chilwell för 5,5 skulle kunna bli intressant lite längre fram. Det har mycket att göra också i hur deras försvar ser ut med eller utan Maguire, skulle jag säga. Men det är väl så jag känner kring Leicester. Jag är ruggigt sugen på att se vad de kan åstadkomma faktiskt.
Mm. Ja, jag håller inte helt med dig, vilket är kul. kring Perez. Jag håller Perez mycket högre än vad jag gör med Tielemans. Jag älskar Tielemans som spelare, men jag tror att Tielemans kommer få en mer tillbakadragen roll i år. Mycket med tanke på att Perez kommer in. Perez tror inte jag kommer utgå från en kant, utan snarare som en släpande anfallare till Vardy. Och nu får vi se om det blir så. Jag tycker att det känns väldigt intressant. Leicester spelar sin sista träningsmatch imorgon. Den matchen skulle jag vilja se, eller i alla fall se startuppställning, för jag tror att det är det sista. Det ska vi väl nämna om alla, i stort sett alla lag har en träningsmatch kvar, och den träningsmatchen betyder oerhört mycket, och där kommer vi få mycket svar. Så att ja, jag tycker man ska kolla på det. Jag lockas inte så mycket av Tielemans av den anledningen, då jag tror att han kommer ha en mer defensiv roll. Däremot Maddison är intressant. Jag tycker han är värd de extra 0,5 sett till Tielemans. Och om han är värd de extra 0,5 mot Ayoze Perez, ja, det handlar för mig enbart om formation. Och är det så att Perez har en släpande anfallarroll, ja, då tycker jag han känns given. Men det jag framförallt vill lyfta fram är att Jamie Vardy, alltså jag tror stenhårt på den här killen. Jag försöker bända in han i mitt lag. Jag vet inte riktigt om jag kommer greja det. Det är en spelare jag är helt, jag berörs inte alls av spelschemat med Jamie Vardy. Jag har sett han gör mål mot de här lagen gång på gång. Och han gör mål oavsett vilka han möter. Nästan att han hellre gör mål mot de här bättre lagen som står med hög backlinje på grund av hans supersnabbhet. Dessutom har vi straffarna på honom. Jag gillar Vardy. Och ser man att han har då Tielemans fina passningsfot, han har Maddisons fina passningsfot, han kommer ha, om man nu kommer ha Ayoze Perez som ligger som släpande och river upp en del sår och skapar ytor för honom, ja, jag tror att vi kommer få se mer än de här vanliga 20 baljorna. Har vi dessutom den här utväxlingen på VAR som vissa förväntar sig, att det kommer ramla in ännu mer straffar, ja, då han kan vara med och utmana det upp på skytteliga-titeln till och med.
Ja, det är intressant. Vi får se. Men mycket jag håller med om att mycket hänger på vilket spelsystem de spelar. Men jag tycker framförallt med Tielemans att han imponerar extremt mycket för jorden. Han snittar 4,8 poäng per match det halvåret han var med. Och det är mäkta imponerande för den prislappen. Så det blir spännande.
Ja, jag hade ju Tielemans mycket förra säsongen och gillade honom. Men som sagt, jag tror han kommer komma längre tillbaka. Så då tror jag att vi kommer kunna se en hel del andra assist och sådana saker från hans sida. För att inte att det här del 1 ska bli allt för långrandig, så ska vi nu avsluta med sista laget. Och det är Liverpool vi ska gå igenom. Ett väldigt intressant och spännande Liverpool. Precis som jag har varit inne på, så de och City är en klass för sig. Förra årets rekord 2 på 97 poäng kommer även i år gå ett tufft race mot City. Det är i alla fall vad jag förväntar mig. Det finns ingen som kan utmana de här två. Men jag tror i alla fall att även det här året kommer Liverpool få nöja sig med en andra plats. Då City enligt mig känns lite för starka över 38 omgångar. Pratar vi straffskytt så lär det vara Milner som vanligt. Däremot så, även om Milner är ett fysmonster deluxe. Jag vet inte, har du sett de här försångsbilderna på Milner? Som en liksom adrenalinpumpad tjur. Men han bör få mindre och mindre speltid i Liverpool. Dels med tanke på att han då är 34 år, men även att till exempel spelare som Chamberlain är tillbaka på mitten och sådana saker och kommer snående speltid och så. Det kommer nog att göra då att när han inte är på spelplanen så behöver vi ha en annan straffskytt, och då är det nog Salah som kommer att få kliva fram när inte minner det där. Och det kommer vi komma till senare, men det är en väldigt viktig del kring Salah. Spelschemat, ja, för Liverpool eller City så spelar det egentligen inte så stor roll vad det är för spelschema. Jag tycker inte man ska kolla så mycket på det. Men om man ändå kollar på det så ser det ganska bra ut. om vi kollar transfermarknaden så har det inte hänt så mycket. Det har man inte tappat någon spelare som vi behöver nämna. Det är lite truppspelare bara. Nyförvärv, nej, det är någon ung kille som inte kommer få någon speltid. Och sen så kan man väl nämna då Chamberlain. Det är väl klassiska Arsenal. Almost like a new signing. Han är tillbaka. Försäsongen. Utöver de två första matcherna mot beskedligt motstånd har det gått lite trögare. De har 17-12 i målskillnad på 7 matcher. Då ska man säga då att 9-1 kom i de två första matcherna mot Tranmere och Bradford. Man ska dock ha med sig att spelare som Mané, Salah, Firmino har spelat afrikanska och varit iväg på Copa America. Så det är ju deras offensiv egentligen. Salah åkte ju ut ganska tidigt med Egypten, lite chockartat. Och det ska man också ha med sig. Så han är tillbaka och full fart samtidigt som Mané är borta. Jag vet att det är många som väger dem emot varandra. Och det ska vi även prata om nu. Vi kan väl nämna också att jag inte ser några riktiga skador eller avstängningar i Liverpool. Men om vi hoppar in på den här heta nöten kring Salah och Mané. Så jag tycker inte att det är en så stor grej. Vi pratade om det i förra avsnittet, Stefan. Nu är det ännu tydligare tycker jag. Om vi börjar då. Salah, han är för mig den mest givna spelaren i hela fantasy. Han är ett solklart kaptensalternativ. Och tillbaka från afrikanska tidigt som gör att han får en mycket bättre försång. Och kommer att starta Game Week 1. Vilket jag inte tror Mané kommer göra. Dessutom skiljer det bara 1,0 emellan dem då. Mané har prisats upp en hel del. Mané levererar nästan endast på hemmaplan förra säsongen. Medan Salah levererar lite varsom. Det var ju en del snack om att man tyckte att Salah hade inte gjort så bra ändå. Och jämförde med säsongen innan. Och han var ju inte riktigt lika het. Men fortfarande helt galet. För mig är det liksom inte ens en diskussion om man ska ha Salah eller Mané. Det är Salah man ska ha. Mané lockar mig inte alls. Mané skulle jag kunna plocka in eventuellt senare i säsong om det visar sig att hans fina form från förra året håller i sig och om Salah av någon anledning inte riktigt levererar. Men jag kommer ha tålamod med Salah. Den andra delen i Liverpool är ju deras premiumförsvarare. När vi pratar försvarare i Liverpool, då är det Trent, det är Robertson och Van Dijk framförallt vi pratar om. Jag vet att du, Stefan, till och med har talat lite om att kunna trippla upp och i så fall då gå utan Salah. Du får gärna utveckla lite kring den tanken.
Nej, det är mest för att är de lika bra defensivt som i fjol, då kan det vara en intressant strategi. Bara rent av att man får både defensiva och offensiva poäng. Plus väldigt mycket bonuspoäng. Mycket av Liverpools spel bygger ju kring ytterbackarnas offensiv. Och Van Dijk kan ju därför bonuspoäng och fasta situationer. Så att, och nollor då. Så att, ja, det är ju tre väldigt bra spelare. Frågan är om liksom, det är overkill att gå på de tre. Det blir ju väldigt mycket svårare med kaptensbinden såklart. Om man inte har Salah till exempel. Då får man ju sånt fall med gå på Tottenham och City skulle jag säga. I Kane och Sterling. Som ska få bära tunga kaptensbindlar vecka efter vecka.
Mm. Jag förstår tanken kring det. Och man lockas ju lite utav det. Att inte ta in. För annars vill man vill gärna ha både Sterling och Salah och kanske Kane också. Och då helt plötsligt blir det rätt svårt. Och så vill man ha någon premiumförsvarare. Ett annat alternativ. Ja.
Nej, jag tror inte, även om det är lockande att ha de tre spelarna som du nämner, Kane, Sterling och Salah, så tror jag att det är alldeles för mycket värde in i tre spelare för att det ska bli ett bra balanserat lag. Så den strategin tror jag inte på.
Nej, jag tror att man kommer få välja två. Men jag tror att man nästan bör ha två också. Yes, men en annan strategi är ju att försöka hitta den fjärde länken i det här försvaret. Alltså den som kommer ta rollen bredvid Van Dijk om man vill komma in lite billigare. Det är ingenting jag skulle rekommendera, men jag vet att vissa kollar på det och man kanske behöver spara in lite pengar. Där tror jag att det är Matip som kommer få starta då han gjorde det så pass bra i slutet av förra säsongen. Även om Gomes nu är tillbaka. Jag tror att Gomes kommer till en början i alla fall kommer få nöja sig med och roteras lite. Det ska även nämnas att jag generellt sett gillar Firmino då, som hade en lite sämre FPL-säsong förra säsongen. Men min väg blir med största sannolikhet Sala och två försvarare. Och det troliga är att jag väljer Sala, Trent och Van Dijk. Det är ja, där det lutar åt. Men det svänger fram och tillbaka och jag fingrar på laget lite hela tiden. Kan även nämna Alisson kanske vissa vänder sig till i kassen också. Men här menar jag ändå att om man nu ska spendera 6,0 på en målvakt så är det bättre att gå på Ederson i City. Där det är svårare att hitta vilken självklar försvarare man ska gå på. Laporte säger vissa såklart 6,5 men han kommer heller inte starta alla matcher. Och jämfört med Van Dijk som kommer spela varje match. Då tycker jag att det är bättre att gå med Van Dijk än Laporte och så tar man Ederson i kassen. Det är svårare att hitta tre City-spelare nämligen. Så att, ja, det är i alla fall mitt stora tips. Och sen så varningar. Ja, om vi ska sätta punkt för den här avsnittet. Du ska få komma in också Stefan och säga vad du tycker. Men det är ju en jättevarning från min sida att lockas av den här 1 miljon som man får över om man väljer Mané före Sala. Det är en avråde starkt ifrån det.
Ja, jag instämmer helt och hållet och för min del så är det också antingen tre försvarare från Liverpool eller två försvarare plus Sala. Det är så jag, mina lag har sett ut som jag har plockat ut här i inledningen och det bygger mycket på deras fina inledande spelschema plus att jag tror också att de kommer vara det laget som utmanar City.
Mm. Har du säger två försvarare, tänker du samma som mig där i Trent och Van Dijk eller vill du ha in Robertson?
Nej, jag kommer nog gå på Trent och Van Dijk tror jag.
Mm. Ja, intressant. Med det så avslutar vi del 1 av laggenomgången. Del 2 kommer komma ut här inom kort. Vi hoppas kunna spela in den imorgon fredag kväll. Och ja, se till nu att lyssna på det här och fingra lite på era lag. Men framförallt, se till att hålla koll på de här sista försångsmatcherna som spelas nu i helgen. Till exempel så ska Liverpool gå upp på söndag mot City i Charity Shield, vilket, eller Community Shield, jag glömmer alltid bort vad den heter nu för tiden. Men där tror jag vi kommer kunna få en del svar. Så ja, följ med i det. Hjälp oss att sprida ordet om podden. Jättekul att se att det är så många som lyssnar. Förra avsnittet var supermycket lyssningar. Och sen så påminner jag en gång att kolla in Glenns fantasyliga med kanonfina priser. Så hörs vi här inom kort igen.
Ja, ha det bra, hej hej.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.